Läns- och riksnytt, en oberoende taltidning för dig i Stockholms län.
Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 11, 2026. Utgivningsdag för denna tidning är onsdagen den 15 april i appen och på webben. Du som väntar på en CD-skiva får som vanligt den några dagar senare. Jag heter Marcus Morey Haldin. Välkomna till veckans innehåll. Inslag 1. Färdtjänstbilar osäkra för ledarhundar. De allra flesta färdtjänsttaxibilar har inte ett lastskyddsgaller eller nät i bagageutrymmet, trots att det är ett krav från Region Stockholm för att en hund ska åka säkert när den ligger där. Det här upptäcktes när trafikförvaltningen gjorde en oanmäld inspektion av ett flertal bilar. Inslag 2. Stor politikbarometer. Webbtidningen Heja Olika har bett alla riksdagspartier att svara på 92 frågor om funktionshinderspolitik. Vi hör chefredaktören om hur svaren kan tolkas. Inslag 3. Fotbollströjor på modet. Fotbollströjor är inte längre bara något för supportrar, utan det har blivit hetaste mode. Inslag 4. Samsung hämtar din trasiga telefon. Har du en Samsung-mobil så behöver du inte längre lämna in den för att få den lagad. Istället kommer en servicebil hem till dig och lagar den på plats. Vi berättar hur den här tjänsten funkar och vilka villkor som gäller. Inslag 5. Annonser och meddelanden. Sist i tidningen har vi en redaktionsruta med alla våra kontaktuppgifter. Nästa nummer kommer onsdagen den 22 april. Hej så länge! Inslag 1. Färdtjänstbilar osäkra för ledarhundar.
De regler som finns för hur en ledarhund ska färdas säkert i en färdtjänsttaxi efterlevs inte. I en så kallad flygande kontroll, en oanmäld inspektion som Trafikförvaltningen gjorde den 25 mars, upptäcktes att inte någon av flera bilar hade ett lastskyddsgaller eller nät som är ett krav när hundar färdas i bakluckan. Trafikförvaltningen i Region Stockholm gjorde den här inspektionen i samverkan med SRF, Synskadades Riksförbund, som hade en aktivitet för ledarhundsförare på Gotlandsgatan på Södermalm. Vid det här tillfället letade förvaltningen efter flera saker som kravställs i färdtjänstavtalet som de har med sina leverantörer, alltså de olika taxibolag som kör färdtjänsttaxi. Jennifer Norén, affärsförvaltare färdtjänsttaxi, Trafikförvaltningen Region Stockholm.
Vi letade efter dels då att bilen är utrustad så som kravställningen ser ut i avtalet, men också, jag tittar ju på hela bilden egentligen, bemötandet från förarna, att de inte interagerar med hundarna till exempel, som är viktigt när det kommer till ledarhundar. Att man öppnar dörren och genomför den grundservicen som vi också kravställer i avtalet.
Vad var incitamentet att göra den här kontrollen just nu?
Vi har haft mycket frågor gällande lastgaller, lastskyddsgaller och utrustning av fordon och den kravställningen som innebär att man ska ha säkrat bagageutrymme, man ska inte ha några lösa föremål och så där i bilarna. Och det är en fråga som har varit på tapeten under en tid nu. Därför gjorde vi den kontrollen.
Vanligtvis så transporteras ledarhundar i bagageutrymmet på kombibilar. Då man har inte samåkning utan man åker ensam i sin bil. I enstaka fall så kan hunden ligga på golvet vid passageraren. Vad är det för kravställning som ni har i avtalet?
Vi kravställer att det ska finnas ett lastskyddsgaller i bagageutrymmet och att alla lösa föremål ska säkras så att djuret inte skadar sig.
Vad var det ni lade märke till då när ni gjorde den här flygande inspektionen?
Samtliga bilar skulle jag säga saknar lastskyddsgallret, men Då ska man också ha i åtanke att det har skett en hel del förändringar på fordonsfronten under bara de senaste 3-4 åren som det här avtalet har pågått. Och elbilarna ser inte riktigt ut som de traditionella kombibilarna har gjort. Och där tror jag att vi har varit lite sena på bollen i vår kravställning. Kanske också att rekommendationerna från Jordbruksverket också har blivit lite gammal.
Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och djurhållning med mera. De föreskriver hur djur ska skötas och transporteras. Det är samma regler som trafikförvaltningen har vad det gäller hur ledarhundar ska transporteras med färdtjänst. Ledarhundar är ofta stora hundar. Mindre hundar, som assistanshundar kan vara, kan få åka med särskilt säkerhetssele som spänns fast med säkerhetsbälte och då kan hunden sitta på sätet. Ledarhundar kan vara i hundburar, men sådana finns det inte i färdtjänsttaxibilar. Och då återstår att de är i bagageutrymmet, som enligt lag alltså ska ha ett lastskyddsgaller eller lastskyddsnät. I den bensindrivna färdtjänstflottan så finns det väldigt få bilar som har lastskyddsgaller. Och tittar man på elbilsflottan så finns gallren eller näten inte alls. Och det här har delvis att göra med hur elbilar är designade. Utrymmet mellan ryggstödet med nackskydden och taket är lägre än i de flesta bensindrivna bilar. Det kan göra det svårare att sätta fast ett skyddsnät. Och bakluckan på de här bilarna är ofta lite sluttande, vilket gör att utrymmet också blir mindre för hunden. Jennifer Norén, Trafikförvaltningen.
Det finns begränsade möjligheter att använda sig av lastskyddsgaller i de här nya bilmodellerna. Och där måste ju vi tillsammans med leverantörerna komma fram till hur löser vi det här för att det ska dels vara säkert för hundarna och också för att det ska vara möjligt att placera ett nät på ett bra sätt i de här bilarna.
Runt hälften av färdtjänsttaxibilarna är fortfarande inte elbilar, även om det kommer bli fler elbilar förstås framöver. Så vad är det ni har för kravställning där?
I nu gällande avtal så är det ju en kravställning att det ska finnas lastskyddsgaller.
Och hur såg det ut?
Det fanns inte det i någon av bilarna som vi undersökte. Och det är en fråga som vi har lyft med leverantörerna för att se hur vi kan lösa det och hur många bilar som faktiskt är utrustade av de bilar som finns i deras fordonsflotta med sånt här lastgaller.
Hur många bilar var det ni tittade på?
12-13 bilar.
Och vad fick ni för svar av era leverantörer?
Det är just det att det finns en problematik. Jag tror att större delen av bilarna som kom var elbilar. Och det är ju så det ser ut idag. Och där ser de också att det är svårt att utrusta dem enligt den kravställningen som framgår i avtalet idag.
Vilka konsekvenser har det här fått för leverantören? De bryter mot avtalet.
Ja, precis. De som bryter mot avtalet, där har vi ju ett vitesbelopp när fordonen inte är anpassade på det sättet som vi kravställer.
Så samtliga leverantörer vid den här flygande kontrollen då har fått vite?
Ja.
Hur stort är det?
Det är ett punktvite på 500 kronor.
500 kronor per bil och resa, det är inte mycket. Det är något som leverantören kan tänka sig att ta kostnaden, speciellt som du sa att ni gör flygande inspektioner väldigt sällan. Vad är vitsen med det? Med att ha en så lågt vite?
Ja, svårt för mig att svara på. Det är helt enkelt så avtalet är utformat i dagsläget. Men det är ju möjligt att se över.
Vad har responsen varit rent konkret, alltså från leverantören? Vad har deras förslag varit?
Vi har inte fått några konkreta förslag. Däremot så förstår vi ändå svårigheterna med att anpassa fordonen utifrån den kravställningen som den ser ut idag. Nu pratar vi om nya fordon.
Enligt nuvarande avtal som ni har, som gäller till april 2027, så är det lastgaller eller lastnät som gäller för bilar, oavsett om det är en bensinbil eller en elbil. Och då är det upp problematiskt att ni ser att elbilar inte har det. Det är svårt att sätta fast på en elbil. Men även har ni sett att bensinbilar inte heller har lastgaller. Ni har utfärdat vite, 500 kronor, inte så mycket. Och ni fortsätter att ha en dialog och fundera på en annan, mer anpassad kravställning i nästa avtal. Har jag förstått det rätt?
Ja.
Hur den här anpassningen kan se ut med ändå uppfylla säkerhetskraven för resa med ledarhund i färdtjänsten är inte klart.
Jag har fått till mig att en del hundförare har blivit uppmanade att ha hunden på golvet vid passageraren och inte i bagageluckan.
Och det är inte tillåtet.
Kan man som hundförare då säga att nej, men det här är inte tillåtet, jag vill absolut ha den i bagageluckan?
Absolut, och i det fall som man upplever att hunden inte kan färdas säkert så ska man som förare ordna fram en annan bil som är bättre anpassad i så fall.
Så det är förarens uppgift?
Ja.
I avtalet med leverantörerna så måste inte alla bilar i en fordonsflotta ha lastskyddsgaller eller nät. Men det måste finnas i tillräckligt många bilar för att möta den förväntade efterfrågan. Även om det då kan bli brist på bilar som har det.
Varför kravställer ni inte att alla bilar ska ha ett lastnät? Det är ju säkert oavsett om du har vanliga väskor där eller någonting annat.
Det är sant. Och det är en fråga som vi får se över.
Jennifer Norén, affärsförvaltare Färdtjänsttaxi, Trafikförvaltningen Region Stockholm. Inslag 2. Stor politikbarometer.
Heja Olika är en webbtidning som bevakar funktionshinderfrågor med fokus på stöd, insatser och ersättningar för den med funktionsnedsättning. Nu så har de gjort en stor politikbarometer där de ställt 92 olika frågor till alla riksdagspartier. Och jag ringde upp chefredaktören för Heja Olika, Walter Bengtsson, för att höra varför de gjort det och vad man kan lära sig av partiernas svar.
Inför valet så har man ju känt att vi faktiskt behöver förtydliga vad partierna tycker i olika funktionshinderfrågor. Ofta är partierna lite tagna på sängen när de får frågor om detta och vet inte riktigt vad de tycker själva. Det gör det ju ännu svårare för läsare och för väljare att veta vad som egentligen händer och vad de olika partierna står för. Och så vi tog ju fram, det är nu 92 olika frågor som handlar om sånt som vi har skrivit mycket genom åren om olika ersättningar, olika stöd och insatser. Och det har vi bett partierna ge så tydliga besked som möjligt var de står inför valet, men också för att vi ska ha en bättre uppföljning i de här frågorna framöver.
Och formen för den här barometern är ju att ni har gjort påståenden och så ska politikerna svara på en 7-gradig skala från instämmer helt till instämmer inte alls. För att få en bild skulle du bara kunna läsa upp 2 frågor vilka som helst bara för att visa vad det kan vara för slags frågor.
Ja, det är ju en blandning av ganska övergripande stora frågor och väldigt konkreta frågor. Om man tittar in på listan just nu så den fråga som ligger överst, det handlar om staten ska göra en helhetsöversyn av ekonomin för personer med funktionsnedsättning. Det är en väldigt övergripande fråga. Men några rader längre ner då så blir det lite mer konkret då. Att merkostnadsersättningen ska bli enklare att ansöka om och bli mer generös för barn och vuxna. Vi har ju lyft fram frågor som är viktiga för personer som har funktionsnedsättningar och formulerat dem på ett sätt så att om ett bra besked från partiet är ju att man instämmer i påståendet. Ju mindre man instämmer, generellt sett så är det så att ju mindre man instämmer desto sämre då för personer med funktionsnedsättning.
Om man inte ser och vill få en bild av hur det här presenteras så är det ju som ett rutnät då, där man får alla partierna uppradade och alla frågorna vertikalt neråt och så ser man deras svar. Och det som jag reagerar på bara när jag scrollar igenom hela, det är ju det mesta är ju grönt. Det vill säga det mesta är
på den övre delen av Skön. De flesta vill göra saker som förbättrar, i alla fall i de här svaren. Vad säger du om det, att det är så mycket grönt, så att säga?
Alltså det är ju ganska väntat, för att det är ju så här, när man pratar med politiker om de här frågorna så är de ju generellt sett positivt inställda och vill att det här ska bli bra, att man vill satsa på det här området. Men sen finns det ändå tydliga skillnader och nyanser i svaren här, alltså. Om man så att säga är neutral eller osäker, det är ju ett väldigt, det är ett viktigt besked på så vis att ja, man har liksom inte fått något tydligt ställningstagande då, helt enkelt. Det säger ju mycket mer än om man instämmer i någon grad, så att säga. I den här gröna massan så ser man ändå att det finns avvikande åsikter i ett antal frågor. Om man tar den första frågan om en helhetsöversyn för ekonomin för personer med funktionsnedsättning, det instämmer ju samtliga partier om, utom Moderaterna som säger sig vara neutrala och osäkra på det.
Till tabellen med enskilda frågor och svar finns också en slags visuell representation där Heja Olika placerat ut partierna. Dels från vänster till höger horisontellt på en politisk skala, och dels så har man också placerat ut dem på en vertikal axel där partierna antingen är för mer kontroll eller mer rättigheter. Jag undrar vad de begreppen egentligen betyder i det här sammanhanget.
Alltså det är ju mycket i de politiska initiativen nu handlar ju om ökad kontroll. Det har blivit mindre tillit mellan staten och medborgarna uppenbarligen. Och staten vill kontrollera mer och mer. Och enskildas rättigheter blir ju mer och mer beskurna, helt enkelt. Det framgår ju i många av de här frågorna, till exempel. Till exempel när det gäller återkrav då. Vi har ju flera frågor som gäller återkrav av bidrag och ersättningar. Och huruvida den enskilde ska straffas om en myndighet har gjort fel. En fråga, alltså Försäkringskassan gör ju många återkrav inom både assistansersättning, där det är jättestora återkrav, men också inom många andra ersättningar, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, ja, allt som de betalar ut gör de återkrav inom. Och där var en fråga att Försäkringskassans återkrav ska nödstoppas när det inte handlar om kriminalitet. Så att om man har gjort fel av misstag eller om man har fått ett återkrav för att myndigheten har gjort ett fel som man själv inte har anmält, då tycker ju de flesta att sådana återkrav ska nödstoppas. Eller de flesta, vi ska se det, är 5 av 8 partier som instämmer helt i det. Medan då det parti som instämmer minst är Moderaterna, och sen är det även Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som inte instämmer utan är neutrala. Så att där är det ju en, kan man ju säga att det finns ju en majoritet i riksdagen för att nödstoppa återkraven. Men de tyngsta partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, är inte så intresserade av det.
Att läsa riksdagspartiernas svar på alla 92 frågor i Heja Olikas partibarometer kan vara lite svårt om man använder skärmläsare på sin dator. Men på Heja Olikas webbsida så finns också en artikel som kommenterar hur partierna skiljer sig åt. Och fler artiklar kommer att tillkomma. Och om man vill veta lite mer om hur de olika partierna ställer sig i funktionsrättsfrågor så har organisationen Funktionsrätt gjort sin egen partigranskning. De har valt ett delvis annat upplägg för att få fram hur partierna står. De ställde betydligt färre frågor, 21 stycken. Och de har fört samman svaren och gjort en sammanlagd bedömning där de ger partierna olika höga poäng utefter vad Funktionsrätt tycker är positiva svar för människor med funktionsnedsättningar. I den samlade bedömningen ligger Vänsterpartiet klart i topp av partierna och anger också att de driver 19 av de 21 frågorna aktivt. Därefter kommer Centerpartiet och Miljöpartiet. Liberalerna och Socialdemokraterna hamnar i ett mellanläge medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna får de lägsta totalpoängen. Walter Bengtsson och Heja Olika har valt att inte betygsätta partierna på samma sätt utan lämnar upp till läsaren att göra sin egen bedömning utifrån svaren på deras frågor.
Om man nu ska välja parti inför valet här så behöver man ju själv fundera på vad är det som är viktigast för mig och vad säger partierna i just de frågorna. Och det här är ju bara ett komplement till det Funktionsrätt Sverige gör. Vi gör det här på ett lite annorlunda sätt för mer konkret i sakfrågor, men funktionsrätt naturligt sett då tar ett mer övergripande grepp. Man kan ju liksom skumma igenom här och se att grönast är, alltså mest instämmande svar har vi från Vänsterpartiet och Miljöpartiet tror jag. Så att om man går bara på funktionshinderpolitik så ska man ju välja någon av de partierna. Men sen som väljare måste man ju väga in andra frågor också.
Det kan ju bli abstrakt med de här frågorna och det handlar om regler och bidrag. Men jag antar att bakom varje sån här fråga så finns det stor påverkan på enskildas liv.
Absolut. Och det här är ju faktiskt, alla de här frågorna är sådant som har varit uppe till debatt och som är viktigt att driva för de som vill ha en bra funktionshinderpolitik och viktigt för föreningar och som har väldigt stor betydelse för enskilda människor helt enkelt.
Olika av de här frågorna är ju olika viktiga för olika personer som tar del av olika stöd till exempel. Men finns det någon fråga, skulle du säga, från Heja Olikas inför valet? Är det någon ödesfråga? Finns det någonting som du vet att det här kommer vi bevaka extra noga?
Alltså, ekonomiska frågor är ju viktiga för alla. Och där är det ju också tydliga skillnader mellan partierna. Och i vissa fall är det mellan blocken helt enkelt. Högkostnadsskyddet för läkemedel försämrades ju kraftigt förra sommaren. Där följer svaren blockgränserna helt enkelt. Tidöpartierna instämmer inte i att det ska återställas högkostnadsskyddet. Medan samtliga oppositionspartier instämmer i det. Sen är det ju liknande tendenser när det gäller nivåerna i sjukersättning till exempel. Att oppositionspartierna vill ha förbättringar där, medan Tidöpartierna inte är så intresserade av det. Andra frågor som är jätteaktuella är ju det här med avgifter som höjs och hittas på nya hela tiden. För hjälpmedel till exempel, avgifter för hjälpmedel ska begränsas kraftigt är en fråga och där är Tidöpartierna generellt sett inte så intresserade av det. Men inte heller Socialdemokraterna. I många fall då Moderaterna och Socialdemokraterna ligger ganska nära varandra. Så att det blir självklart inte bättre med om oppositionen tar över. För Socialdemokraterna bromsar i en hel del frågor.
Hur kommer ni fortsätta följa valet?
Ja, vi kommer nog att fortsätta analysera de här svaren vi har fått. Vi har ju nyligen publicerat dem och har egentligen inte hunnit fundera så mycket om vad det betyder inför valet. Utan det finns mycket analys att göra här och jag kommer göra många intervjuer med funktionsrättsrepresentanter och olika experter om vad de här svaren egentligen betyder helt enkelt. Men sen så är det ju minst lika viktigt, eller ännu viktigare för oss egentligen, att fortsätta följa det här. Även efter valet och oavsett hur valet går. Förhoppningen är ju att alla partier ska bli mer inriktade på resultat när det gäller, i de här frågorna. Och inte så mycket enbart vackra ord som det tenderar att bli många gånger.
Du hörde Walter Bengtsson, chefredaktör på Heja Olika. Synskadades riksförbund hälsar att de är på gång med en egen enkät som kommer att fokusera på frågor som rör personer med synnedsättning. Den kommer att publiceras i ett extra nummer av deras medlemstidning Perspektiv samt på SRFs digitala kanaler, senast i mitten av augusti. Vi på Läns- och Riksnytt kommer också fortsätta bevaka valet i vår rapportering med extra stort fokus på var partierna står regionalt.
Inslag 3. Fotbollströjor på modet.
Under de senaste åren har att ha på sig en fotbollströja blivit mer än ett sätt att visa vilket lag man hejar på. Det har blivit mode. Så nu kan man se dem överallt på stan, fotbollströjorna. Hur ser de då ut och hur känns de? En fotbollströja är ofta gjord i ett tunt, lätt och lite glatt tyg, ofta polyester. Materialet känns svalt mot huden och är gjort för att andas, en typisk träningströja kan man säga, med lite lösare passform. Färgerna är starka och tydliga. Varje lag har sina egna. Ibland är tröjan helt enfärgad, som djupt röd eller klarblå. I andra fall är den randig, ofta med lodräta ränder i två färger. På senare år har man också börjat experimentera mer, med till exempel diskreta mönster i tyget. Det kan till exempel vara en röd tröja med ett nästan ton i ton mönster som blommor eller geometriska former i en annan nyans av rött. Mitt på bröstet sitter ofta, förutom lagets logotyp eller sköld, en stor sponsorlogga. Sponsorerna kan vara allt från flygbolag till biltillverkare. Vi besöker en second hand butik som har gamla fotbollströjor, framförallt italienska, som en av sina specialiteter, och träffar en av dem som jobbar i butiken.
Jag heter Noel Lindgren. Jag är ju en 22-åring som är väldigt intresserad av fotboll, driver en fotbollskanal, och vi är ju här på Napoli Centrale givetvis.
Tycker du att man ser fotbollströjor på folk som inte är på väg till en match?
Ja, alltså det har skett en stor liksom förändring i det här sen ungefär 2018 skulle jag säga, när PSG, den franska storklubben, hade ett samarbete med Michael Jordans Jordans, som också var den hetaste skon på marknaden då och en stor del av popkulturen i världen. Och när det samarbetet började så såg man ju mer och mer ungar som gick runt med nya PSG Jordan-tröjan liksom. Snygg design och ett stort märke som är egentligen har ingenting med fotboll att göra, liksom, det är ju basket liksom.
Vilka är det som har fotbollströjor idag och var kan man se dem någonstans som inte är fotbollsfans?
Jag skulle säga att det är mycket unga framförallt fortfarande. Jag skulle säga att åldersgräns, det finns ingen åldersgräns, för det är också mycket stora amerikanska rappare som går runt med fotbollströjor, vilket också har inspirerat många amerikaner framförallt som inte har en koll på fotboll att säga så här, det här är en snygg tröja bara liksom. Fan vad schysst. Så det har blivit mer att en litet statement piece. Men sen finns det också den andra delen av det som är samlare till exempel, som är själv som har kanske 40 tröjor, och det är ganska gött att sitta med Nigerias bortatröja liksom. Så här, fan, den är schysst liksom.
Är det så att om du sitter på en uteservering full med 25-åringar, så någon kanske har en pikétröja, en vanlig skjorta, och sen helt plötsligt sitter någon med en snygg fotbollströja?
Det är ju det också med till exempel pikétröjor som du säger. Nu gör man ju tröjor som är pikétröjor och man bara, men det här är väl bara en vanlig snygg tröja. Nej, det är faktiskt en fjärde kittet för en klubb liksom. Det har blivit så mycket. Också återvänder till Juventus som vars för 2 år sedan gjorde de en tredje tröja som är bara en jävligt snygg pikétröja liksom. Det ser inte ut som något som, man hade inte tänkt att det var en fotbollströja som spelare kör med. Men det är det.
Du pratade om olika samarbeten. Då är det alltså klubben samarbetar med designer som gör något annat och tar fram speciella varianter av fotbollströjor. Men vanliga fotbollströjor då, säg ett speciellt lag, om man hejar på Arsenal i England eller någonting, kan man se sådana också på stan?
Ja, det kan man också se, men det är främst, jag skulle säga att hemmatröjan är det folk går runt med egentligen. Man vill ha de mer unika tröjorna, så då är det borta tröjor främst, eller tredje ställ, ibland fjärde om klubben är tillräckligt. Ja, men de har tillräckligt med deg liksom.
Hemmatröjor är den vanliga färgen, man tänker AIK svart eller någonting, men bortatröjor är ofta en annan färg, eller hur skiljer de sig då?
Ja, alltså i grunden så är det ju så att alla tröjor, alla lag ska ha tröjor som inte clashar mot andra lag som de möter, så de måste ju ha olika färger, och där kommer ju också en tredje tröjan in ibland. Om det är två lag som har för nära färger helt enkelt, så måste de ha en tredje tröja när de spelar så de inte ser likadana ut. Och de tredje tröjorna kan ju oftast bli väldigt kreativa och roliga, och ofta ganska snygga, i alla fall idag.
Just det, för att de inte används lika ofta.
Precis, de används inte lika ofta, och det kan också bli mer av ett kommersiellt medel istället för egentligen så här, ja men vi kommer använda den så ofta, för de kanske kör bara 3-4 matcher med den på hela säsongen. Men, och då kan man lägga mer fokus på, ja men den här kan vara riktigt schysst istället liksom.
Du nämnde amerikanska rappare, man har också sett andra stora reality-tv-kändisar som Kardashian och skådespelare och sångerskor och sånt där. De har på sig fotbollströjor. Men det menar, det kanske de inte skulle haft för 15-20 år sedan, utan det är liksom, det har bara blivit en ny del av deras garderob.
Ja, jag tror det är ett nyare fenomen. Alltså, så här, till exempel Rihanna har ju gått runt med, men hon har ju också i och för sig haft varenda klubblag som finns. Och då kommer fotbollsfansen tänka så här, ja, men, vad håller hon på med? Liksom? Kan inte gå runt i varenda rivalklubbs färger? Liksom? Men sen kanske amerikanska tjejer bara, okej, men nu är det ju massa inspo här. Den här var ju snygg, den här också. Och då vill de också ha gamla fotbollströjor. För hon har till exempel använt mycket äldre tröjor, Rihanna.
Och du sa att du har 40 tröjor hemma. Var får du plats med dem?
Ja, vissa är ju hos föräldrarna. Min tjej tillåter mig ha 3 tröjor på väggen at all times. Jag får inte ha mer. Och de får heller inte vara för många roliga färger, tyvärr. Så mina Juventus-tröjor som är svart och vita. Ja, jag får ha 3 svartvita, men inga borta tröjor. För då blir det drama.
Skulle du kunna ha, Juventus då, ett italienskt storlag, skulle du kunna ha en konkurrens? För du sa att du också är samlare och gillar modedelen. Skulle du kunna ha en konkurrenströja om den är tillräckligt snygg, eller är du för mycket av ett fan för att ha det?
Jag hade aldrig kunnat äga en Inter eller en Milan-tröja, tyvärr. Även fast de också haft nu storslagna, i alla fall Milan, haft riktigt häftiga collaborations på under senare åren, med till exempel det amerikanska märket Off-White som Milan hade ett samarbete med. Väldigt coola tröjor, men det är en omöjlighet för mig. Tyvärr, det händer inte.
Noel är för dagen klädd i just en Juventus-tröja. En långärmad variant med sina karaktäristiska vertikala svarta och vita ränder.
Ja, men här åker vi tillbaka till det tidiga 2000-talet. För jag är ju en sucker för den gamla Juventus-loggan. För nu för tiden har ju många klubbar gått in i det mer minimalistiska. Så jag uppskattar ju mycket mer den gamla loggan. För idag är det mycket mer minimalistiskt och kommersiellt framförallt. Man kan se det på många klubbar idag som har bytt till minimalistiska loggor. Som mitt kära Juventus. Som dessvärre har sumpat den gamla damens originallogga. Fast det är ju så, loggor ändras hela tiden. De gör ju det var 20 år ungefär, var 15 år. Men...
För den som du har på bröstet, då är det liksom en oval med svart och vitt i, och en sköld, en klassisk fotbollssköld, och en krona och namnet Juventus som trycks ihop i mitten, kan man säga. Och sen vet jag inte, är det ett svin eller vad är det för någonting på den där?
En tjur.
Jajamän. Just det. Och hur ser den ut idag då?
Ja, men det är ju bara 2 jin bredvid varandra. Så det är egentligen bara ett j. Det är ganska tråkigt, kan man ju tycka. Jag kan ju tycka det. Men det jag tror också drar ihop sig till att de vill vara stora i USA, Juventus till exempel.
Om man tänker just den här specifika, du sa att den är från början av 00-talet. Kan man se det på din tröja, att den är från den tiden? Liksom i snittet, eller hur den är gjord? Eller något?
Ja, så jag skulle säga. Det beror ju på hur nördig du är. Liksom. Om jag vänder mig om så har ju Edgar Davids på ryggen till exempel. Då vet jag, men det är 2005. Det är en spelare som inte kör längre. Och för mig är det också en väldigt ikonisk spelare. Och för många andra fotbollsfantaster också. Och det är också en del av det hela. Vem är det på ryggen? Och det är också ett sätt att säga, ja, men hur gammal den är. Sen ser man ju också, ja, det är lite sprickor på sponsormärket. Liksom. Den är inte helt perfekt. Det är lite fläckar här och var. Den har varit med. Liksom. Och det är också ett tecken på, ja, men den är lite äldre. Så är det ju definitivt. Också mycket mer baggy tröjor på 90-talet till exempel. Och 80-talet. Då är det mycket mer, det är luftigare. Liksom.
Och vad kostar en tröja då? Finns det olika prisklasser?
Ja, det finns ju den här en tröja som är gjort för spelarna. Det är liksom den matchautentiska tröjan. Den kan, om du ska köpa en ny sån så borde det vara ungefär 1,5 till och med idag. Det är ganska dyrt, speciellt om du vill ha tryck på ryggen. Men sen kan du köpa en lite billigare version som brukar ligga runt 900 spänn ungefär. Och det är den vanliga fansversionen ungefär.
Just det, och bland de allra fräckaste som har blivit väldigt omtalade, en 15 år gammal, då finns det ingen övre gräns kanske.
Nej, men när vi snackar till exempel här på Napoli Central, våra äldre tröjor, då finns det helt andra regler så att säga. Om vi snackar en tröja från 95 så kan vi lätt ta 2,500 för den. Och sen kanske vi har en signerad tröja, ja, men då kanske en signerad Buffon-tröja som hänger på väggen. Kanske vi ska ha 5,000 liksom.
Jag är ju gammal fotbollsfan, så jag kanske känner igen en del här och en del inte, för det hänger här på väggen. Och ni har också hylla, jag ser till exempel Parma som var under deras storhetstid på 90-talet, med horisontella ränder, blåa och gula. Jag tänker att det här kanske har med saken att göra, att en grej är hur de ser ut rent estetiskt, och en annan är vilken känsla det väcker hos en, kanske för att man var 10 år och hade en favoritspelare som hade på sig den tröjan.
Nostalgi är ju en av de starkaste verktygen idag, alltså när det kommer till fotbollströjor. Det ser man också med till exempel Adidas nyaste kollektion inför VM i USA.
Speciellt Sveriges blåa bortatröja inför VM har uppmärksammats för sin retrodesign. Den nya Adidas-logotypen med tre snedställda streck i ökade storleksskala är utbytt mot den gamla som man kan känna igen från 70-talet. Den ser ut som tre rundade blad som sitter ihop i botten, som en stiliserad treklöver. På tröjan finns också vertikala medaljongliknande breda streck i lite ljusare blått, medan tröjan i helhet är mörkblå. De klassiska tre Adidas-ränderna finns också på axelpartierna.
Och det ska vara en vintage-känsla. Det ska se äldre ut än vad det är. Och det ska vara liksom, det ska påminna om något annat. Men det roliga är när man tänker efter, vad fan, påminner inte om någonting. Det är inget, de har aldrig sett ut så här liksom. Tröjorna påminner inte om en riktig tröja som har funnits tidigare. Som Sveriges nya tröja till exempel, med det här vågmönstret. Jag känner inte igen den någonstans. Men det är känslan. Och det är känslan av nostalgi. Och nostalgi säljer.
När det gäller modet, om vi tänker nu i sommar och sådär. Är det speciella klubbar som är inne, eller speciella färger, eller speciella snitt? Går det att säga någonting? Vad tror du man kommer se på stan i sommar?
Jag tror mycket av det. De nya VM-tröjorna kommer ändå finnas på folk. Det tror jag definitivt. Vi säljer väldigt bra våra rosa tröjor från Palermo. Och våra ljusblåa tröjor från Napoli. De går alltid väldigt bra. Det är ljusa färger, det är fina färger. Och de tenderar ju att sälja ganska flitigt.
Har du någon egen favorit här då som inte är Juventus? Har du någon som du får en god känsla av de som är på display här då?
Precis bakom kassan har vi ju guldklimpen. Det är ju Atalanta med matchanvänd av den svenska ikonen Glenn Strömberg och signerad.
Atalanta-tröjan som Noel pratar om har breda, svarta och mörkblå ränder och en svart krage.
Och det är ju ruggigt häftigt.
Och då pratar vi 80-tal typ eller 90-tal.
Ja, precis.
I mina ögon så tycker jag att den ser liksom lite grövre ut och sådär. Eller hur skulle du säga, varför ser man att den där är så pass gammal?
Vi ser ju, det är ju liksom tjockare tyg. Det är ju ingenting fotbollsspelare använder idag. Det är ju också den klassiska sponsoren NR Classic som var heta på 80- och 90-talet. För framförallt i Italien då. Det är också en påsydd logga. Och själva loggan för klubben, Atalanta, är gjord av läder. Det händer ju inte idag.
Mode rör sig mycket i trender. Tror du att det kan minska eller är det här bara en del av vanliga modet nu?
Jag tror det kommer komma mer och mer. Framförallt när de här minimalistiska loggorna som klubbarna, väldigt många klubbar har gått ut efter nu. När de kommer gå tillbaks och börja sälja nostalgi igen. Som det kommer, jag gissar inom 5 år så kommer alla klubbar gå tillbaks till originalloggan. Och då kommer sälja vintage-tröjor. Eller då tröjor som ska efterlikna något som kanske har funnits, kanske inte. Men det ska kännas äldre och det är nostalgi som säljer. När det kommer, ja, det kommer bli ännu större än någonsin.
Du hörde Noel Lindgren som jobbar på Napoli Centrale. Musiken i inslaget var Stand Up av Nexus. Inslag 4. Samsung hämtar din trasiga telefon.
För den som har en Samsung-mobil så finns en ny tjänst. Om din telefon går sönder så behöver du inte lämna in den på ett serviceställe, utan nu kan man boka en tekniker som kör hem till dig i sin servicebil, hämta telefonen och laga den på plats. Anders Elmby, Nordenchef, Samsung.
Vi gör det därför att vi vill erbjuda en ny nivå av service till våra kunder som köper våra smartphones i storstadsområdena. I huvudsak så har det att göra med tillgänglighet och det har att göra med servicenivå och servicegrad också. Mobiltelefonen blir en allt viktigare del av vardagen hos många människor och våra kunder. Och då vill vi se till att det blir så friktionslöst som möjligt om det skulle vara så att olyckan är framme eller om det skulle vara så att man får utmaningar och problem med sin produkt.
Då vill man ju veta, hur funkar det här?
Ja, men det funkar så att man kan boka den här servicen. Det har ju att göra med en service på platslösning och man kan boka den på två olika sätt. Antingen via ett formulär på webben på vår webbsida samsung.se. Eller så kan man ringa till vårt callcenter på 0771 400 300 under kontorstid. Och då får man prata med en servicetekniker som bokar in ett servicebesök på plats. Och kommer antingen hem till bostaden eller på en överenskommen plats med våran servicebil då. Och så efter felsökning så görs det en reparation på plats via utrustningen som finns i den här servicebilen. Och så får kunden tillbaka telefonen i reparerat och löst skick strax därefter då.
Det här låter ju nästan för bra för att vara sant. Vad kostar det här?
Är det garantiärende så kostar det ingenting. Det är en service som vi erbjuder utan kostnad till våra kunder under förutsättning att det är ett garantiärende. Är det så att man har till exempel tappat sin telefon och den har gått sönder så att man har haft sönder sin telefon och det inte är ett garantiärende, då betalar man för reparationskostnaden. Men det är samma kostnad som ifall man skulle skicka in sin telefon eller om man skulle besöka ett av våra servicecenter. Så det är ingen skillnad.
Så ni åker runt med då en bil som är en slags serviceverkstad. Och så ni reparerar inte telefonen hemma inne hos folk utan ni tar med telefonen ner i bilen då?
Ja, precis, det stämmer. Det är ju beroende på var man ses då. Men i typfallet så kommer vi hem till bostaden och hämtar telefonen vid tröskeln och sedan så går vi ut till bilen och reparerar den i bilen och sedan så lämnar vi tillbaka den igen.
Och hur ska man veta om det är ett garantiärende eller inte?
Ibland så är det lite svårt att avgöra det, men i konsultationen som man först gör när man pratar med vår servicekonsulent för att boka besöket så görs det en diagnostik på telefonen och det görs också en bedömning från serviceteknikern huruvida det här är ett garantiärende eller i alla fall eventuellt kan medföra en kostnad, reparationskostnad. Och sedan så när han kommer hem till kunden för att reparera telefonen, då får man ju, om det skulle vara så att det är förknippat med en kostnad, så får man ett kostnadsförslag först.
Så redan när man bokar så är det ett inledande samtal där man får berätta vad man har för fel på telefonen?
Det stämmer. Och i flertalet fall så är det så att vi kan lösa om det är ett mjukvaruproblem eller ett handhavande fel till exempel som gör att telefonen inte fungerar som den ska eller enligt förväntan, så kan vi lösa det redan på telefon. Så alla bokningar eller alla förfrågningar och bokningar leder inte till ett hembesök.
Jag tänkte gå tillbaka till bokningen. Hur lång tid tar det innan man då kan få hjälp?
Det beror ju lite grann på vilken hur fullbokade de är. Normalt sett så är det samma dag som man får hjälp från våra servicevän som det ser ut just nu. Sen är det ju som sagt, det är beroende på hur populär servicen blir och är och hur många det är som behöver ha hjälp. Vi har ju den här servicen både i Storstockholm och i Stormalmö för närvarande.
Är ni ensamma om att göra det här?
Jag känner inte till någon annan av våra kollegor i branschen som gör detta. Vi har ju haft den här typen av service under lång tid också för våra tv-kunder. TV-apparater är ju lite svårare att skicka in och ta med sig till en serviceverkstad och därför har vi haft hemservice under lång tid.
Hur gamla telefoner tar ni emot?
Den här hemservicen, den gäller för produkter, våra nya produkter som finns på marknaden sedan 2 år tillbaka. Och man behöver inte vara orolig för att man ska få ett besked om att den här produkten inte har någon garanti eller liknande, utan det kontrollerar vi innan vi kommer ut så att det finns garantitid på produkten i förhållande till när den aktiverades och när den togs i bruk första gången.
De uppgifter som man måste lämna som kund om sin telefon när man kontaktar Samsung är antingen serienumret eller ett så kallat IMEI-nummer. Om man går till inställningar i telefonen så kan man hitta det där, under om telefonen. Det står också på kvittot och på kartongen som telefonen låg i. Om man har svårt att se eller hitta informationen i telefonen kan Samsung försöka hjälpa till med det.
I telefonen så finns det ju tillgänglighetsinställningar. På alla våra telefoner så kan man ju få det som man ser på skärmen uppläst. Det är väl i sådana fall i huvudsak det. Sen kan vi ju hjälpa till om det är så att man har köpt telefonen ifrån oss på samsung.com till exempel via vår webbhandel. Då kan vi ta fram det också via vår kundservice. Har man köpt telefonen via en återförsäljare eller via en operatör så får man kanske vända sig dit då. Men det Det står också på SIM-kortssläden, även om telefonen inte fungerar så kan man ta ut den och titta. Det är ju svårt att se då i menumet om man har en synnedsättning förstås, men det är de alternativen som finns.
Okej, så man måste ha det här numret innan ni åker ut?
Det måste man inte ha, men vill man veta säkert att det är garanti på produkten innan servicetekniken kommer ut så kan man ange det och då kan man få reda på det. Det går att boka en sån här service ändå utan att ha IME-numret. Då kollar de det när de kommer ut.
Och då kanske man har en äldre telefon som är, vi säger att den är 4 år gammal, vad händer då? För man kanske inte ens kommer ihåg riktigt när man köpte den.
Har man en äldre telefon som är så pass gammal som 4 år, då är det ju inte garanti kvar på produkten och då får man betala för reparationen oavsett vad det är för reparation det gäller. Då får man ett kostnadsförslag som man kan då antingen acceptera eller så kan man neka.
Om det är så att man kanske inte riktigt vet vad det är för fel på telefonen, man tycker att ja, det funkar inte, det är något som hänger sig hela tiden och det kan ju vara ett handhavande fel, att man inte riktigt förstår sig på telefonen. Kan ni hjälpa till med det då?
Ja, det ingår i upplägget att vi hjälper till med handhavande fel och att vi hjälper till med support för att se till att telefonen funkar så som den ska fungera.
Så kan man säga att det här är support också, att man kan ringa hem någon som hjälper en att hantera telefonen?
I huvudsak så är ju tjänsten till för reparationer och för att lösa produkter som har gått sönder eller på ett eller annat sätt inte fungerar som de ska. Men som sagt, vi hjälper ju till via vår kundservice också när det gäller att guida användare kring hur man använder våra produkter. Och är det så att det är ett handhavande fel och man har problem och förstå exakt hur saker och ting fungerar i våra produkter, då kan man höra av sig till oss och så får man hjälp med det via vår support. Inga konstigheter alls. Men om man kollar på den här hemservicen så är den i huvudsak till för att sköta reparationer.
Om man då vill ha support eller man inte riktigt vet om det är fel, är det, vilket nummer ringer man då?
Då ringer man till 0771 400 300 och så väljer man teknisk support. Det är det första alternativet i våran IVR. Och sen väljer man, beroende på om man är en privatperson eller om man är en företagskund, och sen väljer man mobila produkter, så kommer man till en produktspecialist som kan hjälpa en.
Behöver man då ha det här kvittot eller numret på telefonen?
Nej, det behöver man inte veta, utan man får hjälp i alla fall. Men man behöver ha en uppfattning om vad det är för telefonmodell man har i alla fall, så att servicepersonalen vet vad det är för produkt man har, om man har en vikbar telefon eller om man har en vanlig telefon eller vilken modellserie det gäller.
Om man då har bokat, man har bestämt en tid när ni ska komma, och hur legitimerar er när ni då ringer på dörren, så man vet att det är ni?
Det som händer när vår servicetekniker är på väg ut till platsen till kunden är att han hör av sig och meddelar till kunden att nu är jag på väg ut och vi har en bokad tid den och den tiden och då kommer jag och ringer på din dörr. Sen har de ju ett Samsung ID-kort eller en Samsung ID-bricka med sig. Det kan ju vara svårt att se då förstås om man har en synnedsättning. Men vi hör alltid av oss i förväg innan vi kommer ut till en bokad servicetid, så att den som är på plats vet om att vi är på väg ut och att det snart plingar på dörren så att säga.
Kan man använda sig av er tjänst mer än en gång?
Det finns ingen gräns hur många gånger man kan använda den. Så länge man fortfarande har garanti på sin telefon så får man hjälp hur många gånger man behöver. Det är väldigt sällsynt att en produkt har problem mer än en gång dock, vill jag understryka. Men det är klart att man kan ha otur och råka tappa telefonen och man behöver ha flera skärmreparationer. Då kan man använda den här servicen hur många gånger man vill.
Det sa Anders Elmby, Nordenchef Samsung. Vill man ha den här servicen kan man ringa på 0771 400 300 eller skriva in på ett webbformulär som finns på Samsungs hemsida.
Inslag 5. Annonser och meddelanden. Tack för att du har lyssnat på Läns- och Riksnytt denna vecka. Nytt nummer kommer onsdagen den 22 april. Här kommer annonserna. Almåsa. Aktiviteter Kristi Himmelsfärdshelgen. Almåsa. Sommarrekreation. DBFK. Fågelmorgon i Orhem. Iris hjälpmedel. Talande hjälpmedel. Kulturnatt på Dramaten. Lyssna på Läns- och Riksnytt digitalt. Moderna museet, syntolkad visning. Musik ur barockens skattkista. SRF Botkyrka Salem. Medlemslunch i Tullinge. SRF Järfälla Upplandsbro. Medlemsträff. SRF Solna Sundbyberg. Träff om färdtjänsten. SRF Stockholm Gotland och Nacka kommun. Synträffar. Nu följer ett par annonser från SRF Stockholm Gotland. Konstvandring i Täby. Samtal om beredskap i Gustavsberg. Föreläsning Nynäshamn. Guidad vandring i Tyresö slottspark. Lunch på Almåsa. Och nu kommer den sista annonsen från SRF Stockholm Gotland. Var med på inspelningen av radioprogrammet på minuten. SRF Stockholm stad, hälsodag. SRF Stockholm stad, torsdagscafé. Synexpo. Vaccinera dig mot pneumokocker.
Hej och välkomna till Almåsa under Kristi himmelfärdshelgen 13-17 maj. Ankomst onsdag 13 maj och vi startar med middag. På torsdagen har vi bingo. Brittis kommer att hålla en härlig kurs under helgen på 3 tillfällen och den kommer att kosta 900 kronor per person och förbokas när man bokar själva vistelsen. Sen har vi showdown och vi har varpa. På fredagen så har vi 2 av Brittis kurstillfällen om mat och vin. Och för er som inte vill boka det så har vi quiz, vi har trädgårdspromenad runt Almåsa och glassprovning med årets nyheter. På lördag 16 maj så har vi utflykt till Bergianska och det är en kostnad på 100 kronor per person. Det kommer vara nästan en heldagsutflykt. Vi åker vid 10 och är tillbaka vid 15. Ta med oss lite lunchpaket. För de som är kvar så har vi sinnesjakt, känna dofta smaka och vattengympa och femkamp på ängen. Kanske ni som åker på utflykt hinner tillbaka till den. Och på söndag så är det frukost och utcheckning. Tack och hej! Sommar på Almåsa 2026. Kom och njut av sommardagarna på Almåsa havshotell. Lägg dig i solstolen, ta ett dopp i Horsfjärden, njut av god mat, härlig miljö vid havskanten och välj själv vilka aktiviteter i programmet du vill delta på. Här kan du träffa nya och gamla bekantskaper, dela erfarenheter och framförallt umgås i en härlig och trygg miljö, anpassad för personer med synnedsättning. Sommaren blir som bäst på Almåsa. Skynda att boka för sommarveckorna snabbt blir fullbokade. Läs mer om sommarens temaveckor på almosarekreation.se. Passa också på att anmäla dig till rekreationens nyhetsbrev och följ Almåsa Rekreation på Facebook. Temaveckorna sommaren 2026. Vecka 25, 18-21 juni, midsommarveckan. Ett klassiskt midsommarfirande med god mat, dans runt midsommarstång och femkamp. Vecka 26, 21-27 juni, vecka med guldkant. Den här veckan sätter vi lite extra guldkant på din vistelse. Få inspiration till vacker dukning, gå på drinkskola, gör egna snittar, ta en massage, fixa naglarna eller gå på en föreläsning om skönhetsprodukter och om guld. Vecka 27, 27 juni till 4 juli, sommarmix. Under den här veckan blir det en mix av sommarens program. Veckan bjuder på en quiz om Grekland, glassprovning och livprovning. Ta en kaffe med mod, gå på föreläsning om gudar och sagor från antikens Grekland. Dansa sorba eller gå på aquasumba. Kika på hjälpmedel från insyn. Vecka 28, 4 till 11 juli, musik, färg och form. Skapa, dofta, smaka och lyssna. Kan du svara rätt på konstnärsquizet? Känner du igen doften? Vilka blommor är ätbara? Gissa formen genom ljud. Gissa frukt och bär. Träna tabata och spela boll. Vecka 29, 11 till 18 juli, internationella veckan. Simulera att du befinner dig i Grekland, Italien, Ukraina, Sydkorea och Bali. En vecka blandat med föreläsningar, goda smaker, quiz och rörelse. Vecka 30, 18-25 juli, må bra vecka. Lär känna din hud, få tips om makeup, gå på provning av marabou och teer, få massage, njuta av god mat, baka fröknäcke, basta, bada jacuzzi. Dessutom finns det olika träningspass att välja på. Vecka 31, Följ med på en promenad i trädgården. Lyssna till en föreläsning och delta i en provning om olivolja. Under veckan erbjuds även gelatoprovning och chipsprovning. Du kan boka in en massage, delta i ett pass vattengympa eller prova på att kasta varpa. Ankomstdagar är lördag, tisdag och torsdag. Du kan välja att vara med en längre period eller minst 2 dygn. Pris 950 kronor i dubbelrum. Enkelrum 1150. För barn mellan 4 och 12 år 440 kronor per dygn. Det som ingår är helpension och de flesta aktiviteterna i programmet. Vissa aktiviteter har en extra avgift, exempelvis provningar. Utflykter bekostar du själv, men Almåsa bokar och ser till att ledsagare följer med. Platsen är Almåsa Havshotell Västerhaninge. På Almåsa är det lätt att orientera sig med hjälp av uppsatta ledfyrar och på vissa sträckor finns det räcken. Vid ankomst erbjuds du hjälp att hitta på området. Personalen på Almåsa är van att möta personer med synnedsättning. Du kan få hjälp av ledsagare vid måltiderna samt på utflykter. Önskar du mer ledsagning får du ta med egen ledsagare till samma pris. Du bokar genom att ringa eller skicka ett mejl till Almåsa på telefon 08 500 404 80 eller mejla bokningen @almasa.se. Visste du? Du som är ekonomiskt behövande kan söka bidrag för din vistelse på Almåsa från Synskadade stiftelse. Läs mer på www.irisförvaltning.se/bidrag. Du kan också mejla bidrag@irisstiftelseförvaltning.se eller ringa 08 402 15 50, knappval 2. Telefontid är helgfri måndag till fredag 9-12. Välkommen med din bokning.
Fågelmorgon i Orhem med DBFK. Söndagen den 10 maj klockan 8 ses vi i stugan i Orhem för att lyssna på vårfåglarna. Återigen guidar fågelkännaren Micke Fredblad oss rätt bland finkar och sparvar. Kanske får vi höra den sällsynta stenknäcken igen. Packa ryggen med termos och mackor. Vi håller på cirka 2 timmar. Aktiviteten är gratis. Anmäl dig senast 7 maj genom att mejla torleif.varmboe@gmail.com eller messa till 070-716-7652. Tid 10 maj klockan 8. Plats klubbstugan i Orhem, Orhem skogsväg 31.
Hej, där är Christian Möller från Iris Hjälpmedel. Och den här gången tänkte jag berätta om en kampanj på en ny produkt som vi har fått in. Och det är en produkt som heter Icon. Och Icon är då en liten handenhet som inte är större än 123x63x17 mm och väger 78 gram. Och det är en produkt som är talande och den har som standard i sig tid och datum. Och det finns även larmfunktion och timer med mera. Men det som är lite speciellt med den här det är att man kan koppla ihop den här trådlöst med andra tillbehörsprodukter som till exempel febertermometer, det finns hushållsvåg, personvåg, skjutmått och vinkelmätare med mera. Och när man kopplar ihop det här så blir det alltså att man kan få de här mätvärdena upplästa med hjälp av den här handenheten. Och nu är det så att nu har vi en kampanj då på den här som innebär att man kan köpa den här Icon-handenheten och en annan tillbehörsprodukt, till exempel en febertermometer, och få den helt utan kostnad. Och vill man veta mer om den här kampanjen eller vilka produkter som finns eller någonting annat så får man jättegärna kontakta oss. Och det kan man göra genom att ringa på 08 39 94 00 eller gå in på www.irishjalpmedel.se.
Kulturnatten på Dramaten. Lördagen den 18 april klockan 18-00 håller Dramaten öppet hus med visningar, klädprovning från kostymförrådet för både vuxna och barn, framförda textutdrag från Dramatenpjäser med skådespelare ur ensemblen och mycket annat. I marmorfoajén serveras öl, vin och alkoholfritt samt lättare mat hela kvällen. Livemusik spelas till klockan 21.00. Utdrag från pjäsen Misantropen syntolkas 21-00. Allt är gratis och ledsagning erbjuds för dig som är synskadad hela kvällen med valbar start varje hel timme. Boka ledsagningen senast 15 april via kundservice@dramaten.se eller telefon 08 667 0680 08 667 0680. Mer information finns på dramaten.se eller via kundservice.
Har du hört den glada nyheten? Nu kan du få din taltidning, Läns- och riksnytt, direkt online via din Daisy-spelare som du har köpt själv eller fått via syncentralen. Slipp vänta på skivor i brevlådan. Nu landar nyheterna hos dig så fort de är klara. Det enda du behöver är en internetuppkoppling hemma, så sköter tekniken resten. Enklare kan det inte bli att hålla sig uppdaterad. Vill du veta mer eller få hjälp att komma igång? Ring Polarpint på telefon 010 470 9900 eller kontakta taltidningshjälpen på telefon 020 311 211. Vi har all information du behöver för att börja lyssna online redan idag. Läns- och riksnytt, din tidning, när du vill, där du är.
Syntolkade guidade visningar på Moderna Museet. Delta i en syntolkad guidad visning av våra utställningar. Visningen är för dig med synnedsättning och vi går i lugn takt. Guiden beskriver några konstverk som ingår i den aktuella utställningen och berättar om de olika sammanhang som verken tillkommit i. Syntolkade guidade visningar. Torsdag 30 april 2026. Tid 16 till 17.15. Följ med på en syntolkad visning av utställningen Konsten att samla, nytt i Moderna Museets samling. Utställningen visar ett urval av våra senaste svenska och internationella nyförvärv. Konsten att samla lyfter även fram samlandets många dimensioner och de vägval som formar Moderna Museets samling för framtiden. Pris. Entrébiljett till museet krävs. Fri entré för ledsagare. Språk. Svenska. Anmälningsinformation. Skicka din anmälan till bokavisning@modernamuseet.se. Skriv syntolkad visning och vilket datum det gäller i ämnesraden. Ange om det medföljer en ledsagare. Begränsat antal platser.
Catch musik. Katarina och Christer Tull. Musik ur barockens skattkista plus söndagsfika. Vi har äntligen glädjen att bjuda in till konsert, denna gång tillsammans med Kristin Andmark, violinist. Ni får lyssna till musik av Pergolesi, Bach och Händel och faktiskt ett stycke av Vivaldi. Alla verksamma under 1700-talet. Konserten tar cirka 50 minuter och vi tar en söndagsfika tillsammans efteråt. Plats. Arkadvägen 7, söndagen den 3 maj klockan 15.00. Kostnad 150 kronor som du skickar i Swish till 0704 94 98 20. 0704 94 98 20. Du som kommer som anlitad ledsagare, säg till värdinnan som tar emot. Så får du kvitto i sms efter konserten, senast dagen efter. Lättast om du skriver konsert 3 maj som meddelande, så bör det inte bli problem med att få pengarna tillbaka från arbetsgivare. Du som använder färdtjänst, gör klokt i att beställa bil klockan 16.50. Varmt välkommen!
Medlemslunch i Tullinge. På medlemslunchen i april serverar vi korv och potatismos med tillbehör och avslutar med kaka och kaffe eller te. Vi ser fram emot en trevlig eftermiddag i goda vänners lag. Aktivitetskommittén inhandlar och tillagar maten. Anmäl dig i god tid så att vi kan planera inköpen. Deltagarantalet är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Ta gärna med en vän eller anhörig. Tid söndagen den 19 april klockan 13.00 till och med 15.00. Plats Anna Maria Rosväg 108 i Tullinge, Grind B. Vägbeskrivning: buss 723 går från Tullinge station cirka 12.32 mot möteslokalen Hållplats Källvägen. Det tar cirka 10 minuter. Uppge om du vill bli mött på hållplatsen. Det är bara cirka 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge station cirka 15.15. Kontrollera gärna busstiderna med SL så att det inte ändrat. Pris 50 kronor kontant eller swish till 0768502972. Text medlemsträff. Anmälan senast onsdagen den 15 april till Urban Eriksson på mobil nummer 0768502972 eller mejla en anmälan till anneli.amrv62@gmail.com, där AMRV är initialerna till Anna Maria Rosväg. Tala om hur många som kommer och ett telefonnummer vi kan nå dig på, samt om du eller någon du anmäler behöver specialkort. Ledsagare, vi hjälps åt eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna aktivitetskommittén för SRF Botkyrkasalen. Övriga planerade aktiviteter 2026, medlemslunch med mera söndagar klockan 13 till och med 15 på Anna Maria Rosväg 108, om inget annat anges. 17 maj medlemslunch, 14 juni medlemslunch, onsdag den 19 augusti maden med korvgrillning, 20 september upptaktsmöte.
SRF Järfälla Upplandsbro har medlemsträff på onsdag den 15 april 2014. Vi får då besök av syn- och hörselkonsulenterna i Järfälla och Upplandsbro som kommer att berätta och svara på frågor. Anmälan gör du till Barbro Nilsson på telefon 073 925 7502 senast på måndag den 13.
Välkomna till färdtjänstträff den 10 april klockan 13.00. Vi träffas som vanligt i vår lokal på Västra vägen 9D i Solna. Kristoffer Örnevik, som är intressepolitisk handläggare på distriktet, kommer och tar emot eventuella synpunkter och beröm till färdtjänstförvaltningen. Han har goda kontakter där. I januari när vi hade vår färdtjänstträff och Kristoffer dessvärre blev sjuk, hoppade vår fantastiska ordförande Leif Jeppsson in som ersättare och föredrog färdtjänstfrågor, framförallt på riksnivå. Som vanligt så bjuder föreningen på kaffe och tilltugg, och därför vill vi gärna ha en anmälan till mig, margareta.tall.assarsson@telia.com, senast den 8 april. Välkomna!
SRF Stockholm, Gotland och Nacka kommuns syn- och hörselinstruktör bjuder in till synträffar för dig med synnedsättning. Vi träffas torsdagar mellan klockan 14 och 15.30 och nästa tillfälle är den 16 april. Vi ses på Träffpunktsmedjan, Nya gatan 12 vid Nacka Forum. För anmälan och frågor kontakta Frida Ambros, syn- och hörselinstruktör, på telefonnummer 070 431 84 83 eller e-post frida.ambros@nacka.se. Välkommen! SRF Stockholm Gotland bjuder in till konstvandring i Täby. Varför finns det en park med djurskulpturer? Och hur kommer det sig att det finns en knapp i en sten? I Täby centrum finns en fin samling med offentliga konstverk som också är taktila. Följ med SRF Stockholm Gotland på konstvandringen som leds av Rebecka Valan, konstintendent på Stockholms läns museum. Under vandringen besöker vi Knutte Wasters flyktingpojke som sitter på en parkbänk. Och alla de små väna djuren i Vänortsparken och många flera verk. Om du vill och har behov av det så går det bra att ta med en ledsagare på den här vandringen. Vill du att vi ordnar en, säg till vid anmälan. Efter vandringen kan du följa med till ett fik i närheten. Var och en betalar sitt fika själv. Vi ses lördagen den 18 april klockan 13 till 14.15. Samlingsplatsen är Esplanaden 3 i Täby. Konstvandringen är kostnadsfri. Anmäl dig senast den 12 april på telefonsvarare 08 462 45 30 eller på e-post anmalan@srfstockholmgotland.se. Meddela också om du vill följa med och fika efter vandringen. Kontaktperson vid frågor: Sofia Näström. Hon nås på telefonnummer 08 462 45 17 eller på e-post sofia.naesstrom@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland bjuder in till träffar i Gustavsbergs centrum. Nästa tillfälle är den 7 maj. Efter föregående mötes lyckade och intressanta samtal om beredskap, bland annat brand och skyddsrum, kommer Johan Berglind på Värmdö kommun åter och fördjupar sig i detta breda ämne. Även du som inte bor i Värmdö kan få med dig mycket nyttig information från honom, så känn dig välkommen även du. Vi kommer också att planera resan till Almåsa havshotell med guidad tur och lunch senare i maj. Vi ses i Nattvandrarnas lokal i Gustavsbergs centrum, färdtjänstadress Skärgårdsvägen 5, ute på Värmdö klockslag 13-15. Anmäl dig till Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23 senast dagen innan. Välkommen!
Att se dåligt men må bra. Föreläsning i Nynäshamn 24 april klockan 13-15. Janne Eidvall som arbetat på syncentralen kommer och berättar om att se dåligt men må bra. Platsen är Centrumkyrkan i Nynäshamn. Anmälan senast 23 april till Kristina Sönnergren på telefonnummer 0707 367696. 0707 367696. Alla intresserade är varmt välkomna. Guidad vandring i Slottsparken 21 maj klockan 11-14. Syntolkad guidning i 2 timmar i Tyresö slottspark. Vi avslutar med en lunch på Café Notholmen för de som önskar. Anmälan senast den 20 maj till Kristina Sönnergren på telefon 0707 367696 0707 367696. Alla intresserade är varmt välkomna. Lunch och rundvisning på Almåsa Havshotell 29 maj klockan 11.30 till 14.00. Vi träffas på Almåsa Havshotell och börjar med en lunch 11.30 med det efterföljande rundvisning. Lunch kostar 120 kronor för medlemmar i SRF och 220 för icke-medlemmar. Almåsa Havshotell är tillgänglig anpassad för personer med synnedsättning och ligger vackert vid Horsfjärden. Anmälan senast 25 maj till Kristina Sönnergren på telefonnummer 0707 36 76 96 0707 36 76 96. Maxantal 30 personer. Medlemmar i Nynäshamn, Tyresö och Haninge har förtur. Varmt välkomna!
SRF Stockholm Gotland har bokat platser på inspelningen av radioprogrammet På minuten. På minuten är ett klassiskt populärt underhållningsprogram i Sveriges Radio P1 där en panel om fyra personer ska prata fritt om ett givet ämne i exakt en minut. Utmaningen är att göra detta utan att tveka, upprepa sig eller att avvika från ämnet, vilket ofta leder till humoristiska avbrott och poängjakt. För er som vill så samlas vi innan på en restaurang i närheten och äter en middag tillsammans innan vi går till Berwaldhallen. Vill man inte följa med på middagen så kan man möta upp oss innan inspelningen. Du kan ta med en egen ledsagare eller så ordnar vi en om du säger till vid anmälan. Aktiviteten sker måndagen den 11 maj. Vill man med att för att äta så ses vi klockan 16.30. Övriga ses 18.30. Plats, en restaurang i närheten av Berwaldhallen. Kostnad, inspelningen är gratis för medlemmar och deras ledsagare. Synskadade som ej är medlemmar betalar 100 kronor. Middagen betalar alla själva. Vi behöver din anmälan senast måndagen den 27 april. Anmäl dig till anmalan@srfstockholmgotland.se eller på telefon 08 462 45 30. Har du frågor, kontakta gärna Sofia Näström på telefon 08 462 45 17 eller sofia.naström@srfstockholmgotland.se. Näström stavas NAESSTROM.
SRF Stockholms stads hälsodag lördagen den 9 maj. Äntligen kommer SRF Stockholms stads temadag om hälsa lördag den 9 maj klockan 13 till 17 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Pris 100 kronor. Som betalas på plats med kort eller swish. Under dagen kommer vi att få både teoretisk och praktisk information. Du får veta mer om vad du kan göra för att må bra. Föredrag om hälsokost, visning av träningsredskap, egenträning, tabata, kunskap om kroppens signaler, yoga på stol, vila till klangskålar och mycket mer som har med hälsa att göra. Vi bjuder på olika ätbara nyttigheter. Det finns möjlighet att köpa bland annat träningsband och andra hälsoartiklar. Dagen avslutas med allsång. Anmäl dig senast måndag 4 maj på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Anmälan är bindande och programmet börjar klockan 13.00. Varmt välkommen önskar hälsogruppen. SRF Stockholms stad välkommen till vårt torsdagscafé den 23 april. Den här gången får vi lyssna på Linus Mattsson som sjunger och spelar gitarr. Och vi får också gärna sjunga med. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och caféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med hembakat fikabröd kostar 40 kronor och du kan betala med kort eller swish. Ingen anmälan behövs. Varmt välkommen!
Välkommen till Synexpo. En dag fylld av inspiration, innovation och möjligheter. Upptäck nästa generations synhjälpmedel och smarta lösningar för arbetsplatsanpassning när Insyn Scandinavia och Iris Hjälpmedel bjuder in till en dag där teknik möter människa. Under dagen får du möta experter och testa det allra senaste från två av branschens ledande aktörer. Ta del av inspirerande föreläsningar om framtidens hjälpmedel. Nätverka med kollegor, professionella och användare. Och njuta av kaffe och kaka hela eftermiddagen. Synexpo äger rum tisdagen den 28 april 2026. Mellan klockan 13 och 20.00. Plats är Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, på Södermalm i Stockholm. Utställningen öppnar klockan 13.00. 14.30 är det föreläsning med Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel, som talar om vardagshjälpmedel, till exempel talande klockor, käppar och nyheter inom hushållshjälpmedel och verktyg. 16.00 är det föreläsning med Frank Skaret från Insyn Scandinavia. Se möjligheter, inte hinder. Och 20.00 stänger utställningen. Anmäl dig via e-post till info@insyn.se eller till erik@irishjalpmedel.se senast den 21 april.
Vaccinera dig mot pneumokocker. Alla som är 65 år eller äldre samt yngre personer som ingår i en medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination mot pneumokocker. Pneumokocker är bakterier som är den vanligaste orsaken till bland annat lunginflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation. Vaccinationen är kostnadsfri för riskgrupper och skyddar mot svår sjukdom. Man kan vaccinera sig mot pneumokocker när som helst under året och vaccinationen ger ett långvarigt skydd. Boka din vaccination via appen eller webbsidan alltidopet.nu eller genom din vårdcentral. Du kan även boka tid hos en vaccinationsmottagning. På 1177.se finns information om pneumokocker och om vaccinationen. Länken heter Vaccination mot pneumokocker. Och på 1177 hittar du också kontaktuppgifter till vårdcentraler och vaccinatörer. Och där heter länken Hitta vård.
Redaktionsruta. Läns Riksnytt är en oberoende taltidning för personer med synnedsättning i Stockholms län. Tidningen ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktionschef är Aziza Dawadi. Tidningen distribueras av Darub AB. Och för prenumerationsärenden ringer du 08 462 4503. 462 4503. Tidningen är gratis och det kostar ingenting att annonsera hos oss. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering på onsdagar samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 644 34 30 eller mejla in en ljudfil som du kan läsa in på mobilen. Då ska du mejla den till lansnytt@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland i ett ord. Du kan läsa Läns och Riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter Lore Play, som finns både för iPhone och Android i Legimus-appen, i din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning, eller läs oss på webben www.lansochriksnytt.se. Här har vi även syntolkade bilder till alla våra inslag. Utgivningsplan hittar du på vår hemsida under Om oss. Scrolla längst ner. Du kan alltid ringa oss för information. När du har läst klart tidningen och inte behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa tidningen digitalt. För miljöns skull, men även för att spara in lite kostnader som istället kan användas för innehållsproduktion. Men självklart ska du läsa på Daisy om du inte kan läsa digitalt. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprints här i numret 020 82 69 13, alltså 82 69 13, 020 slår man först. Till sist, tack för att du läser Läns och Riksnytt.